Kan man bevisa Guds existens? Vilken fråga att ställa egentligen? Och vilken fråga att svara på? Det är inte den lättaste frågan, men kanske en av de absolut mest spännande frågorna, tycker jag. Jag kommer att röra mig över ganska stora områden. Det blir filosofi och det blir kosmos och det blir vetenskap. Ganska svåra tankar, liksom sånt som inte jag själv kanske heller har riktigt koll på. Men som ändå tror jag att ni kommer uppleva dem, att väldigt mycket känns ganska logiskt, kommer ni att känna. Ibland kanske ni kommer att inte känna igen er och det känns ovant och man måste tänka på påståendet en stund. Så kommer det säkert att kännas. Men lita på ditt förstånd, för egentligen det som är mitt budskap. Gud har skapat oss med ett förstånd att tänka. Och våra tankar är många gånger rätt naturligtvis. Så att jag kommer att prata mycket om förnuft och så vidare. Har vetenskapen bevisat att Gud inte finns? Om evolutionsteorin är sann, kan inte Gud existera då? Är vetenskap och religion i konflikt med varann? Det är frågor som jag hoppas att vi, eller jag tillsammans med er kommer att svara på. Om någon skulle säga till mig så här: Stefan, kan man bevisa Guds existens? Du är tvungen att svara ja eller nej. Då ska jag tveklöst svara ja. Man kan inte bevisa Guds existens genom ett laboratorietest. Kanske inte genom matematik heller. Även om det finns matematiker som säger att Gud är en matematiker. Så vill de beskriva honom. Det vi kommer göra nu är att vi går in i det som kallas för apologetik. Apologia betyder försvar. Och det vi kommer ägna oss åt nu är att försöka försvara vår tro. Försvara och förklara vår tro. Och när jag säger vår tro, då kommer jag egentligen mena mest teismen. Teismen, det är tron på att det finns en personlig Gud som är mäktig och som är skapare av universum och som är involverad i universum, som bryr sig om sin skapelse. Kristna är teister, muslimer är teister och judar är teister. Så jag kommer inte prata specifikt om kristen tro, utan helt enkelt finns det en Gud, en personlig Gud som är mäktig med medvetande och skapelsekraft, så att säga. Det är det som jag kommer att prata om. Och då kommer jag att ha som motpol ateismen, bitvis i alla fall. För en ateist tror ju inte att den här guden finns. Jag tycker att vi kristna, vi ska kunna förstå vår tro för att kunna förklara vår tro. Och det finns väldigt mycket intelligenta saker att säga om vår tro. Friedrich Nietzsche, som är en av världens mest berömda ateister, sa så här: Gud är död. De allra flesta människor har egentligen genom alla tider haft en tro på en gudomlighet, en gud. Det är egentligen ganska få som historiskt sett har betecknat sig som ateister. Men det växer tyvärr och har växt under ett antal år, den ateistiska synsättet. Eller åtminstone att jag kallar mig för ateist. En ateist är många gånger en materialist eller en naturalist. Det är inte exakt samma sak, men i stora drag handlar det om att jag tror bara på det materiella. Jag tror inte att det finns ett andligt perspektiv. Jag tror inte att det finns en gudom. Jag tror inte på icke-fysiska ting, så att säga. Jag tror bara på det fysiska. Det är vad en ateist ofta säger. Jag vill påstå att en ateist som är konsekvent och trovärdig, den erkänner att livet varken har mening, värde För en ateist så finns det ingen yttersta mening. Det finns ingen som tar emot oss. Det finns ingen som har mening. Det finns inget värde, vilket betyder att det finns ingen moral. För det finns ingen att mäta sig med, så att säga. Vilken kraft eller vilken entitet, som man säger, jämför jag mina moraliska handlingar med? Och det finns inget syfte. Jag kommer ingenstans ifrån mening. Det finns ingen moral. Och jag är inte på väg någonstans. Det finns inget syfte. Det kan vi säga att det finns. Vi tror att det finns en mening med livet. Vi tror att det finns rätt och fel. Objektivt rätt och fel. Och vi tror att det finns ett syfte med våra liv. Under 1900-talet så har mycket av ateismens tankegångar fått grogrund på grund av darwinismen. Darwinismen är helt enkelt tron att naturen själv liksom föder livet, så att säga. Att vi utvecklas från en cell till en annan cell som sen blir en flercellig varelse, så blir en varelse, så blir en, och så vidare. Och så har vi, så att säga, utvecklats ur naturens egen kraft. Det är darwinismen. Och då säger man att då är vårt ursprung förklarat av sig självt. Darwinismen börjar att ifrågasättas av forskare som själva har varit darwinister. Och det har kommit igång en rörelse som kallas för intelligent design-rörelsen. Det är helt enkelt forskare som har slagit sig samman och försökt att beskriva universum ur ett designperspektiv, alltså ur ett skaparperspektiv, helt enkelt, på ett vetenskapligt sätt. Apologetik. Vad är apologetik och varför apologetik? Jo, vi behöver lära oss att försvara vår tro, vår kristna tro. En apologets uppgift egentligen, eller dröm kan man säga, det är att ta bort folks ursäkter för att inte tro. Det handlar inte om att vinna en diskussion, och det handlar inte om att tvinga någon till tro, utan det handlar om att använda goda, rationella argument för den kristna tron eller för teismen. Det är vad en apologet vill lyckas med, helt enkelt. Jag tror personligen att för att man ska bli kristen eller teist då och stanna kvar i vår tro, så måste vår tro fungera med förnuftet och känslan på samma gång. Hjärna och hjärta. Om det inte liksom fungerar tillsammans, då tror jag att vi vacklar i tron. Upplever vi inte att det är sant, så blir vi tveksamma. Stämmer inte vår tro med vårt förnuft, att vi inte får ihop det med förnuftet, då blir vi också tveksamma och börjar tvivla. Jag tror att det är viktigt med bägge delar. Så här säger en som heter Greg Benson: apologetik var aldrig tänkt att tvinga folk till tro, utan att undanröja ursäkterna för att inte tro. Jag tror också att vi behöver fundera i de här banorna för att stärka vår egen tro. Elfte september 2001 så skedde någonting alldeles fruktansvärt. Och det datumet kan ni. Då flög två plan in i tvillingtornen. Och den operationen var exceptionellt lyckad ur terroristernas synvinkel. Jag tror inte de drömde om att det skulle bli sån effekt, så att båda tornen rasade ihop och blir i stort sett metallhögar. Den händelsen har påverkat den här frågan väldigt mycket. För den händelsen satte igång en ateistisk rörelse. som tycktes få bevis för att religion, det är ont. Det är någonting farligt som vi ska motarbeta och försöka utradera ifrån den här världen. Och den rörelsen kallas för nyateismen. Och fyra stora företrädare för den rörelsen, de heter Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett och Sam Harris. Richard Dawkins kanske en del känner igen. Det är en zoolog, alltså en darwinist, som är nog den storsäljaren av de här herrarna. Christopher Hitchens är också kanske den som har köpts och lästs mest. Jag har personligen läst Richard Dawkins och Christopher Hitchens då. Dawkins har skrivit en bok som heter, han flera böcker, men en heter Illusionen om Gud. Och Christopher Hitchens har skrivit en bok som heter Du store Gud. De här fyra killarna, de här fyra kallas för de fyra stora, säger man. De är de fyra stora ateisterna. Deras retorik är naturligtvis väldigt genomtänkt och intelligent på många sätt. Men den är väldigt, väldigt tuff. De har ett väldigt färgstarkt språk och går till attack ordentligt mot gudstroende människor. Då. Det de vill ha sagt, det är att det är oförnuftigt att tro på Gud. Det är förnuftigt att inte tro på Gud. Och då använder de inte sådana fina uttryck som jag har nu, utan då är man verkligen dum i huvudet om man tror på Gud. Och dessutom så är man, vi kommer till det förresten. Det är oförnuftigt att tro på Gud helt enkelt. Eftersom det finns bara materia. Det finns bara fysiska molekyler och atomer. Det andliga finns inte, och då är det oförnuftigt att tro på det. Ateismen, säger man, det är inte en tro. Det är en icke-tro. Och vad är skillnaden på det egentligen? Varför har man den retoriken? Ja, det man vill ha sagt är att tro, det är någonting som är bortanför det normala. Det normala är att inte tro. Man ska veta. Man bygger sitt tänkande på vetenskapen, säger man. Inte på tro. Och det är ett ganska, det är inte sant, och det är ett ganska bedrägligt sätt att resonera. För effekten blir då att de säger att vi lägger till någonting, säger de. Vi lägger till någonting till världsbilden, den normala världsbilden. Och i och med att vi lägger till någonting, då måste vi bevisa det för att det ska liksom anses vara sant. De tycker att de har ingenting att bevisa, vilket är helt ologiskt. För de tror också, de säger att de har en icke-tro, men de tror också, de tror att Gud inte finns. Vi tror att Gud faktiskt finns. Och då kommer vi till den tredje punkten som vi ska börja med här för att liksom förklara skillnaden på ateism och teismen då. De påstår att vi har bevisbördan. Vi ska säga att vi har båda bevisbördan. Vi ska säga, bevisa för mig då att Gud inte finns. Om du tycker att jag ska bevisa att Gud faktiskt finns. De säger också att vetenskap och tro, det går inte ihop. Vetenskap och tro är i konflikt med varandra. Därför att tron är oförnuftigt. Vetenskap är förnuftigt. Då krockar det. Och det är inte sant, helt enkelt. En vetenskapsman måste också tro. Han tror att någonting kommer att visa sig vara sant. Han gör tester, han har en teori, gör tester och kommer fram till någonting som är sant. Han tror också. Eller hon. Faktum är att några av de allra största vetenskapsmännen var ju förr, men nu finns ju vetenskapskvinnor också, om vi ska påpeka faktiskt. Det var en bra notering. Men Newton, Kepler, Galilei, ni känner igen de namnen, de var kristna, de var ateister. De tyckte inte att deras vetenskapliga resultat motverkade Guds tron, utan snarare tvärtom. Nobelpristagare från 1901 till år 2000, så var 66% kristna, 21% judar, 1% muslimer, 10% ateister och 2% övriga. Det blir alltså 66, 87, 88% av alla Nobelpristagare mellan 01 och år 2000 var då alltså ateister. Så att bilden att vetenskap och tro inte hänger ihop, det är inte sant helt enkelt. Det nyateisterna också vill påstå är att religiösa och religionen är ond. Och då pratar inte de bara om extremism, alltså terrorism. De pratar om dig och mig, ska ni veta. De säger att ni så att säga har kidnappat era barn och barnbarn och påverkar dem till en lögn. Tro på en lögn som inte bara är en lögn, utan den är dessutom ond, ska vi komma ihåg. Så det är väldigt stark retorik. Och man kan undra, varför gör de så? Varför har de så starkt språk? Jag tänker spontant, är de ändå lite osäkra på sitt budskap när man liksom nästan, det blir som ett ordkrig. Nya artisterna tycker jag har ju läst två böcker, jag har inte läst allt, men jag tycker att de undviker fakta, de bortförklarar fakta och de förklarar i krig mot teisterna. Startar man ett krig så behöver man inte lyssna på sin motståndare, eller hur? Kan vara lite smart att ha ett sånt förhållningssätt för att slippa lyssna. Då har vi lite grann målat upp scenariot att det anses för, av många svenskar anses det som normalt att inte tro på Gud. Många gör ju det i alla fall, men det är den liksom utgångspunkten som man har i media, skolan och så vidare. Men vad finns det för förklaringar då till universum? För det är ju den häftigaste frågan man kan ställa sig. Varför finns vi? Varför existerar vi? Varför tänker du och jag? Varför har vi ett medvetande? Varför kan vi ha en dialog? Varför finns någonting snarare än ingenting? En klassisk filosofisk fråga som vi bör stanna upp inför ibland, tänker jag. För att, bara som en kommentar, vad är det som säger att Gud skulle ha skapat oss överhuvudtaget? Han är ju fullkomlig i sig själv. Han behöver inte oss. Det är en treenighet. Jesus, helige ande, fadern. Han behöver inte oss, men ändå så ville han oss av någon anledning. Varför finns vi? Det finns fyra förklaringar på universums existens. Vi ska gå igenom alla fyra väldigt snabbt. Lever vi i en illusion? Lever vi i någon annans medvetande? Är vi liksom i en dröm? Eller är vi i en superdator? Det vi tror och ser liksom är inte verkligheten. Panteismen säger ju egentligen att vi lever i en illusion. Så det finns faktiskt sådana som säger så. Är universum själv existerande? Vad är självexisterande? Helt enkelt, är universum evigt? Har universum alltid funnits? Behöver inte universum en skapelse eller en skapare? Det trodde grekerna, men inte hebreerna, I begynnelsen skapar Gud himmel och jord. För en hebre, alltså vårt ursprung, vårt judisk-kristna ursprung, säger att det finns en början. Men grekerna trodde på att universum alltid hade funnits. Så gudarna de skapade av befintlig materia. Det här trodde man också i västvärlden fram till någonstans i början på 1900-talet. 1920 började komma teorier om att universum hade en början. Vi kommer komma tillbaka till den funderingen. Eller är universum självskapat? Och det är egentligen det darwinisterna liksom vill tro. Att universum har skapat sig självt. Kan någonting skapa sig själv? Kan någonting som inte finns skapa? Kan någonting som inte finns orsaka sig själv? Tänk på de här tre varianterna. Är vi en illusion? Har universum alltid funnits? Eller har universum skapat sig själv? Eller är universum och vi skapat av något som själv är självexisterande? Det här är filosofiskt språk, men det är för att vi ska komma in i tänket. Och det är det teismen säger. Då ska vi gå vidare för att se vad leder bevisen. För det är egentligen det som en apologet kan säga. Titta på bevisen och se vad bevisen leder oss någonstans. Så det är det vi gör. Begynnelsen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är det Bibeln börjar med. Det är kanske Bibelns absolut viktigaste vers. I särklass viktigaste vers. Tillsammans, ska jag väl säga då, med texter om Kristus naturligtvis och nåden, försoningen. Vad säger texten? Jo, den säger att det finns en början. I begynnelsen, eller i början, skapade Gud, vad står det sen? Himmel, rum, rummet. Tänk er det här rummet som vi är nu. Det är ett rum. Universum är ett rum, helt enkelt. Och jord. Och vad är jord då? Materia. Alltså i början skapade Gud rummet och materian. Det finns bevis och logiska resonemang som talar för en begynnelse. Vi kommer ihåg att vi pratar om det här med självexisterande, att vi ska försöka bortbevisa det. Det finns två stycken väldigt viktiga bevis för att det finns eller fanns en begynnelse. Det ena kallas för entropi. Och det andra är universums expansion. Och vad är då entropi? Nu blir det intressant. Helt enkelt så, fysikens lagar säger att universum kommer att utjämnas, falla samman. Det kommer bli samma temperatur över hela universum. Materien kommer att upplösas. För nu är det så att universum har... Vi har solar, stjärnor och vi har planeter, vi har galaxer. Alltså vi har ett ordnat universum. Du och jag finns ju, vi är liksom materia. Då säger man att vi befinner oss i ett universum med låg entropi, säger man. Det finns en ordning, men allting går mot oordning, helt enkelt. Och det är fysikerna överens om. Så att stjärnor kommer att falla samman. Det kommer att utjämnas. Temperaturen kommer att bli likadan över hela universum. Och det blir som en soppa av alltihopa. Och varför är det viktigt? Varför är det ett bevis för en begynnelse? Jo, om universum hade varit evigt i sig självt. Varför är inte allt en soppa idag? Det är ett bevis. Ett bevis till. Det ser ni det på skärmen egentligen. Ni ser som ballonger. Och vi kan förstärka den bilden med den här ballongen. Därför att det fysikerna nu vet, säger sig veta, det är att universum, det är inte ett rum som är statiskt. Som liksom inte rör sig, så att säga. Tänk det här rummet. Tänk att det här kyrkorummet blir större och större och större och större. Som en ballong. Och så har jag ritat små ringar här. Du ser inte alla det, men det är små ringar. Det är galaxerna. Så det som händer exakt i den här stunden, det är att rummet blir större. Och större. Och större. Och det går fortare och fortare. Det här kallas för teorin om Big Bang. Den har jag hört talas om. Det uttrycket. Alltså att någonstans i historien så kom universum till och utvidgade sig. Och det fortsätter nämligen. Så att avståndet mellan galaxerna blir större och större. Man kan mäta ljuset helt enkelt. Hur lång tid tar det för ljuset att komma till oss? Och man ser att ljusets tiden tar längre och längre tid, så att säga. Och därför så inser man att det blir större och större avstånd mellan stjärnorna. Och om det är så, vilket fysikerna är överens om, det finns alltså ingen som förnekar det. Hur var det då från början? Jo, en otroligt liten punkt var det från början. Obegripligt liten. Så liten så att det var ingenting, säger man. Det är ett bevis för att det är så. Universum har en begynnelse. Och det första bibelordet i vår bibel som hånats i hundratals år är numera bevisat av vetenskapsmän. Vilket jag tycker är riktigt häftigt. Så här säger en fysiker som heter Paul Davis. Universums tillkomst, så som den diskuteras i modern vetenskap, handlar inte bara om att det infördes någon slags organisation, alltså, eller ordning i något osammanhängande tillstånd, utan om att alla fysiska ting bokstavligen har blivit till ur ingenting. Kan ni föreställa er ingenting? Det är inte så lätt. Vi vet liksom inte hur det är. Ingenting. Någonting är... Men någonting kan ju inte vara ingenting förresten. Det är ingenting som är ingenting. Det här är jätteintressant. Väldigt svårt att förstå. Men intressant. Alexander Vilenkin, som var den forskare som var med och tog fram beviset om universums expansion. Det sägs att argument är vad som övertygar resonabla människor. Medan bevis är vad som krävs för att övertyga till och med de oresonabla. När det nu faktiskt finns bevis kan kosmologer inte längre gömma sig bakom möjligheten att universum har ett evigt förflutet. Det går inte att komma ifrån. De är tvungna att hantera problemet med en kosmisk begynnelse. Intressant. Vi har bevis för vår tro på att det finns en början. Det här är en grund nämligen. Vad finns det då för Guds bevis? Nu kommer jag nämna vad de kallas. För att det här är filosofi som har filosofiska tankar som har fått benämningar. Det finns ett bevis som kallas för det ontologiska beviset. Det kommer inte gå igenom för det är lite ganska svårt. Men i princip så handlar det om att om vi kan föreställa oss något så stort som en gud, så måste han finnas. Det kosmologiska beviset, dit ska vi komma. Det är ett jättespännande, väldigt enkelt resonemang, om ni upptäcker. Moraliska beviset, det touchar lite grann vid. Helt enkelt, var kommer moralen ifrån? Om vi är resultat av en evolution, slumpmässig utveckling via mutationer och naturligt urval, alltså vi är bara materia som ska liksom överleva en död eller ett annat djurs attack. Om det är sant, varför är vi moraliska varelser? Varför bryr vi oss om den svage, om den svage är ett hinder för utvecklingen? Det här är ett jättebra argument om man bara funderar lite på det. Det moraliska beviset eller argumentet. Det teleologiska beviset eller finjusteringsbeviset eller finjusteringsargumentet, vi kommer att beröra det strax, är ett otroligt spännande argument som forskarna har jättesvårt att argumentera mot, och det kommer vi komma till. Det kan man dela in i två argument. Finjustering i kosmos, finjustering i det biologiska livet, alltså våra kroppar och växtlivet. Det kommer också återkomma till. Nu går vi in på finjusteringsargumentet. Och det handlar helt enkelt om att matematiken, avstånden, temperaturerna, grundförutsättningarna i universum är så exakta in i minsta detalj, så att chansen för att vi ska liksom finnas är försvinnande liten. Här finns det hur mycket som helst att titta på, men jag ska ta ett par exempel. Här ser ni en bild, om ni ser den. Ni ser den gula fläcken, det är solen. Och så ser vi jorden däremellan. Och så ser vi Jupiter. Proportionerna är ju inte riktigt rätt här, va? Men ni ser att vi är bakom Jupiter. Man skulle kunna haft en liten film här som illustrerar det hela, men jag har inte kunnat hitta någon sån. Men varför har den här bilden? Jo, Jupiter skyddar jorden. Asteroider kommer in i våran så att säga, vad heter det? I våran sfär så att säga. Men Jupiter följer med jorden exakt samma hastighet. Så asteroiderna landar på Jupiter istället för att landa på jorden. Bara den saken. Hur är det möjligt att det är på det viset? Samma sak med månen som är placerad mellan solen och jorden så att säga. Den är så perfekt placerad så att det blir ju solförmörkelse emellanåt. Och då kan man undersöka solens egenskaper, så att utan månen hade inte vi förstått hur stjärnor fungerar riktigt. Det är en annan detalj. En till finjusteringsargument som jag tycker är jättespännande. Det här är matematik, det är siffror. Storlekarna på de här talen är så stora så att man förstår dem inte. Men jag hittade en beskrivning som jag tycker kanske ändå är någorlunda lättförståelig. Och den valde jag därför att den har med entropi att göra. Alltså att förutsättningen som vi har med planeter, stjärnor, galaxer som är i ordnade former, att det överhuvudtaget finns. Att det finns stora stjärnor och små stjärnor. Små stjärnor, våran sol är en liten stjärna som ger oss värme och liv så att säga. Stora stjärnor, de skapar grundämnen. Chansen till att det här universumet ska finnas med de förutsättningar vi har just nu, alltså hög entropi, nu ska vi tänka efter så att jag säger rätt, men alltså entropin är förutsättningen helt enkelt att det kan finnas samlad materia helt enkelt. Den chansen är att jämföra med att om ni gör hela universums alla möjliga punkter i vårt universum, och så sätter ni en liten nål i en punkt. Och så säger vi att den nålen ska träffa precis rätt punkt, rätt koordinat, för att få exakt de här förutsättningarna som vi har just nu. Säg att Gud har liksom en enda plats att träffa för att det ska bli som det är. Det talet motsvarar en tiondel upphöjt i 123. Alltså 123 nollor. Så 123 gånger. Så stort tal är det. Det talet är så stort så att det är större än mängden partiklar som finns i universum. Svårt att förstå, va? Mängden partiklar, alltså chansen att vi ska finnas, är liksom större, så att säga, eller mindre, helt enkelt, än antalet partiklar som finns i hela universum. Vilket egentligen säger att vi ska inte finnas. Forskarna säger att vi ska egentligen inte finnas. Det är ett mirakel att universum överhuvudtaget existerar. Och det här är två exempel på universums finjustering, helt enkelt. Det här är så stort bekymmer för ateisterna så att de har kommit på en teori som kallas för mångvärldshypotesen. De säger så här, ja men det finns nog inte bara ett universum. Eftersom chansen att vi ska finnas är så liten, men vi finns ju här ändå, så måste det finnas miljarder av universum, säger de. Och om det finns miljarder universum, ja men då måste ju ett vara som vårat. Finns det bevis för den teorin? Nej, ingenting. Absolut ingenting. De har hittat på en teori för att förklara det här med finjustering, helt enkelt. Med de här exakta förutsättningarna. Så stark tro har de på ateismen. Trots att de påstår att de har en icke-tro. Vilket är helt motsägande. Är ni med? Bra. Det här är inte lätt, men jag tror faktiskt att det går att snappa upp sanningar trots att det är svårt att förstå. Finjusteringsargumentet är mycket, mycket spännande. Dock är så mycket siffror så att det är svårt att greppa. Den här teorin om att Gud måste sätta nålen på exakt rätt punkt i universum, det är uträknat av en som heter Roger Penrose. Så här säger Arno Penzias, som är Nobelpristagare i fysik. Astronomin leder fram till en unik händelse. Ett universum som skapades ur intet. Ett universum med den mycket känsliga balans som behövdes för att ge just de betingelser som krävdes för att medge liv. Ett universum som har en bakomliggande, man skulle faktiskt kunna säga övernaturlig, säger han. Plan. Så här säger Charles Townes, som är Nobelpristagare i fysik. Enligt min mening verkar ursprungsfrågan förbli obesvarad om vi undersöker den ur vetenskaplig synvinkel. Följaktligen tror jag att det finns behov av en religiös eller metafysisk förklaring. Jag tror på gudsbegreppet och på att Gud finns. Vi lämnar det här med finjustering eller teleologiska beviset. Det här är en bild på en bakterie. Den här bakterien, ni ser att den har som en svans. Den här bakterien kan simma i vätska. Och den använder den svansen som en propeller för att ta sig fram och för att i vätskan plocka upp näring. På Darwins tid så trodde man att cellen, det här är inte en cell, men cellen, det var en slemklump. Idag vet man att cellen är proppfylld med mikrobiologiska små maskiner som vi kommer att komma till, som är extremt, extremt exakta. Men jag tycker den här är väldigt intressant. Den här kallas för en flagell. Och det är som en liten motor. Mekanisk motor. Och vi ska se, jag ska försöka plocka fram en annan bild. Det här är alltså en en bakterieflagell. Här är en animation. Ser ni hur han svänger med svansen? Titta på den här motorn. Det är rotor. Det är drevaxlar. Det är som kamaxlar, vevstakar. Vi ser att den vänder, den byter riktning. Den här kan gå i 100 000 varv per minut. Den består av 40 olika delar. Och varje del måste vara på plats. Måste vara på sin plats för att det ska fungera. Den här som ser ut som en matta så att säga, det är ju då bakteriens yta så att säga. Och så är den här motorn inne i bakteriens kropp. Den här har bland annat den som heter Michael Behe som har forskat på den här flagellen. Finns en forskare som heter Dean Kenyon som var darwinist. Han ville förklara de här mikrobiologiska motorernas existens med darwinismen. Alltså utvecklingen så att säga. Men han insåg att det går inte. Hur är det möjligt att slumpen, mutationer, kan plocka ihop en sån här motor i 40 delar samtidigt? Alltså de måste ju komma ihop samtidigt på rätt plats i den här bakterien och få den här propellen att snurra. Han gav upp darwinismen. Han skrev en bok om det här med att försöka bevisa mikrobiologin. Men han gav upp den teorin, så han är trist idag. Han säger att Gud finns. Därför att det går inte. Det här, evolutionen kan inte skapa såna här små saker. Och det här är inte den enda motorn med kroppen. Vi har motorer för syn och för hörsel och för lukt och för smak och allting. Immunförsvaret och så vidare. De finns i våra kroppar. Och är helt fantastiska små skapelser. Bakterieflagellen. Otroligt intressant tycker jag. För mig så är det där ett jättestarkt bevis för att det finns en skapare. För övrigt så kan man också säga att den här, och det här är ju ett riktigt foto på en, så där ser de ut på riktigt. Är det någon som kan gissa, nu är det någon som vet det här, ni som vet får inte säga det, men hur många sådana här bakterieflageller ryms det på en millimeter? Kan ni gissa? Det finns inga fel svar. Nej, ingen vågar. Det är inte 3,5. Det är inte 35. Det är inte 350 stycken. Det är inte 3,5 tusen. Det är 35 tusen. 35 tusen bakterieflageller ryms i rad på en millimeter. Häftigt. Ett bevis på att det finns en skapare. De här små maskinerna kallas för att de är oreducerbart komplexa. Alltså någonting som är komplext innehåller ju många delar. Och någonting som är oreducerbart betyder att man kan inte plocka bort någonting för att det ska fungera, eller tvärtom. Det är, plockar man bort någonting så fungerar det inte. Så de här maskinerna, de är oreducerbart komplexa. De kan inte fungera om en del inte är på plats. DNA-molekylen är också jättespännande. Det är också en mikrobiologisk företeelse kan man säga. Vad är en DNA-molekyl? Ja, vi kommer inte kunna gå på djupet riktigt och jag har inte kunskap för det heller. Men ni ser att det står bokstäver. Det står T och A och C och G. Det hade kunnat stått 1, 2, 3, 4. Eller O, E, Ö. Ja, vilket som helst. Men det där är information. Och då pratar vi verkligen information. Det är instruktioner till kroppen hur den ska byggas upp. eller bladet eller djuret eller vad det är för någonting. Det är faktiskt information. Att jämföra med en bok exempelvis. Eller en dator. Dator har massa nollor och ettor eller bits. Som ett program helt enkelt som styr någonting. Boken innehåller information som ger dig och mig liksom ett sammanhang, en psalm, en sång som är begriplig. Samma sak med DNA-molekylen. Den ger instruktioner för kroppen. En DNA-molekyl i en cell, om jag nu har förstått rätt här nu, är 2 meter lång. Så om man drar ut en DNA-molekyl ifrån en cell så blir den 2 meter lång. Lägger man ihop alla våra DNA-molekyler i en människa, kan ni gissa hur långt det sträcker sig? I längd. Förlåt? 2 varv runt jorden. Det är väldigt långt. Visst är det? Extremt långt. Men det avstånd vi pratar om nu, det är mellan jorden och solen. DNA-molekylerna räcker inte bara till mellan jorden och solen. Inte 2,5 gång. Inte 25 gånger. Utan 250 gånger. Vårat DNA räcker 250 gånger fram och tillbaka mellan jorden och solen. Skulle slumpen ha skapat detta? Känns inte så. Den här boken skulle jag tippa på. Psalmboken innehåller, säg, kanske 400 000 tecken kanske. 350 000 tecken. Tänk er att den här boken ramlar ner. Jag släpper alla bokstäverna så här. Klipper ut alla bokstäver och släpper dem ner här på golvet. Eller på bänken. Och så blir det den här psalmboken. Hur stor är chansen till det? Inte så stort. Vårat DNA är inte 350 000 tecken. Det är inte 3,5 miljon tecken. Det är inte 35 miljoner tecken. Det är inte 350 miljoner tecken. Det är 3,5 miljard tecken. Varje sån här bokstav måste vara rätt. Måste vara på rätt plats. För att en cell eller ett organ eller ska fungera. Har slumpen gjort det? Det känns inte så. Ett annat problem som Dean Kenyon kom fram till, som gjorde att han blev teist egentligen, det var en upptäckt att för DNA-molekylen är byggd av aminosyror och proteiner som blir en DNA-molekyl. Aminosyror säger man liksom är livets grundsten, det är livets byggnadssten. Så aminosyror, protein blir DNA-molekyl. Men för att DNA-molekylen ska bli till så krävs aminosyrans och proteinets existens. Alltså det här måste finnas för att det här ska bli till. Och för att aminosyran och proteinet ska bli till så krävs det DNA-molekyl. Så bådas existens beror på bådas existens. Alltså bådas början beror på varandra. Det är logiskt, en logisk motsägelse att evolutionen då ska ha skapat någonting. För att de krävs ju samtidigt för att kunna bli någonting. Dean Kenyon upptäckte det här. Han skulle skriva om det, tappade tron på darwinismen och sa plötsligt: det här går inte, jag ger upp. Det finns en gud. Så här säger A. Simpler. DNA rymmer receptet för att bygga proteiner. Men denna information kan inte hämtas eller kopieras utan medverkan från proteinet. Alltså ni hör ju, det behövs ju bägge delar så att säga. Vilken jättemolekyl kom först? Proteiner eller DNA? Alltså egentligen hönan eller ägget. Den enkla bilden. Vad kom först? Bill Gates säger så här: DNA är som ett dataprogram men långt, långt mer avancerat än någon mjukvara som vi hittills skapat. Nu kommer vi in i den senare delen av det här, och jag tycker att vi ska titta på ett filosofiskt argument. För nu har vi pratat om biologi. Vi har pratat om kosmos. Förutsättningarna är så obegripligt matematiskt omöjliga för vår existens. Och ändå är vi här. Ändå finns vi. Här kommer ett argument som kallas för det kosmologiska gudsbeviset eller gudsargumentet. Och det är väldigt enkelt. Det har djup betydelse, men det är egentligen väldigt enkelt. Och då inom det här sättet att resonera så använder man, det kallas för premisser. Man lägger upp premisser och så ska man få en slutsats. Vi har två premisser. Den första lyder: allt som börjar existera har en orsak. Allt som börjar existera har en orsak. Tittar vi runt om oss så inser vi att kyrkan är byggd av någon. Datorn är ihopsatt av någon tekniskt smart snille. Era föräldrar har tagit beslut en gång i tiden. Träd kommer till från ett frö och så vidare och så vidare. Alltså det finns en förklaring hela tiden bakåt för allts existens. Klockan är ett bra exempel. Hur kan en klocka bli till av sig självt? Det går ju inte, eller hur? Det är omöjligt. Någonting kan inte komma ur ingenting utan orsak. Ingenting ger ingenting, helt enkelt. Alltså universum kan inte komma ur ingenting utan orsak. Nu är vi inne på det här med självskapelse. Att självskapelse är en helt en motsägelse. Vi har sagt att universum kan inte vara självexisterande, för det har en begynnelse. Så illusionen har vi plockat bort. Självexistensen har vi plockat bort, för universum har en begynnelse. Nu är vi på väg att plocka bort det tredje förslaget, att det är självskapat. Ingenting kan inte skapa någonting. Det är en logisk motsägelse. Så allt som börjar existera har en orsak. Universum har börjat existera. Känns det logiskt? Det är lite svårt, men det är väldigt logiskt. Alltså har universum en orsak. Det jag nu säger är att illusionen är inte möjlig. Självexistensen är inte möjlig. Självskapelsen är inte möjlig. Det är bara möjligt att vi finns därför att det finns en orsak. Och orsaken är naturligtvis skaparen och Gud. Första Mosebok säger att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och hur är den som skapar? Vad har den för egenskaper? Jo, eftersom den skapar tid så måste den stå utanför tiden. Alltså den är tidlös. Eftersom den skapar materia så måste den stå utanför materien. Alltså måste den vara icke-materiell. Alltså en begynnelselös, orsakslös. Gud står utanför universum helt enkelt. Och vad är det som till synes kan göra något sånt? Vad känner vi till för entitet som man kallar det för, som kan göra något sånt? Jo, det är ett medvetande. Det är medvetanden som tar beslut att göra någonting, skapa någonting. Det här är ett filosofiskt logiskt resonemang som om man funderar på det ett tag så är det väldigt, väldigt bra. Och väldigt svårt att säga emot. Universum har börjat existera. Och allt som började existera måste ha en orsak. Och vad kan orsaka ett universum? Om inte en tidlös, orsakslös, mäktig, mäktigt medvetande. Alltså Gud. En annan sak man kan fundera på. Vad är medvetande? Vad är det som gör att du, att vi kan, att vi kan, att Brigitte som har kämpat sig hit fantastiskt, trots att du inte mår bra, att hon och jag kan ha ett resonemang på telefon på avstånd, kan hon och jag resonera och säga saker till varandra på ett logiskt och rationellt sätt. Vi förstår varandra. Om vi har kommit till av en slump att alla våra molekyler hela tiden rör sig i slump. Det är slumpen som styr våra molekyler, våra atomer. Om det är slumpen som styr oss, hur är det möjligt att Birgitte och jag kan ha ett samtal överhuvudtaget? Hur är det möjligt att vi kan påstå att vi är rationella, att vi har ett förnuft, om allt är en slump? Hur kan vi uppleva att vi har en vilja, att vi kan bestämma någonting överhuvudtaget? Jag tycker det är spännande att fundera på sånt här. För jag tycker det talar för Gud. Vi har ett medvetande. Och det har vi därför att det finns ett större medvetande. Som är rationell, som är förnuftig och förståndig. Vi hoppar över det moraliska argumentet för vi har inte riktigt tid. Så sammanfattar vi. Det är förnuftigt att tro på Gud. Det är vad jag tycker. Jag tycker det är mer oförnuftigt att inte tro på Gud än att tro på Gud. Jag tycker det talar inte för ett slump, att vi är en slump. Utan vi finns här av en anledning. Universum är så perfekt, så obegripligt matematiskt uträknat. Så vackert och så skönt. Vårt medvetande talar för Gud. Våra kroppar som fungerar så fantastiskt. DNA-molekylens oerhörda funktion. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är förnuftigt att tro på Gud. Inte oförnuftigt som ateisterna. Eller de här fyra stora i alla fall. Det finns ingen motsättning mellan vetenskap och tro. Tron är grunden egentligen för vetenskapen. Tron att en vetenskapsman kan komma fram till en sanning. Det hänger ihop. Och väldigt många kristna forskare har verkat genom åren och kommit fram till sanningar genom vetenskapliga undersökningar. Det finns många bevis för Guds existens. Nu pratar jag bara rationella saker. Jag har inte pratat någonting om din och min upplevelse. Jag har inte pratat någonting om Bibeln och Jesus Kristus och profetierna. Eller uppenbarelseboken eller Danielsboken som jag haft förut. Eller, jag har inte pratat någonting om det. Jag har bara pratat om skapelsen. Det brukar man kalla för skapelsen brukar man kalla för den allmänna uppenbarelsen. Och Bibeln är den särskilda uppenbarelsen. Jag tycker det finns väldigt mycket i naturen som talar för Guds existens. Kom ni ihåg där i början så hade jag en bild på en filosof som heter Nietzsche, Friedrich Nietzsche, som sa då att Gud är död, sa han. Det var hans syn. Jag tycker att det här är rimligare påstående. Det är Nietzsche som är död, inte Gud. Tack för att ni lyssnar på mina långa funderingar. Jag hoppas att ni har tagit till er någonting. Syftet är liksom, tycker jag, att vi ska lyfta på huvudet. Och när någon säger till dig att hur kan du tro på Gud? Kan du bara rakryggat säga att ja, det är för att det finns goda skäl till det. Och vilka skäl då? Ja, men titta på universum. Och du förresten. Ta och kolla upp det här kosmologiska gudsargumentet kan du säga. Ja, vad är det? Ja, men ta reda på dig själv. Man behöver inte ens kunna de här utan till. De är väldigt enkla egentligen. Man kan lära sig dem utan till. Men det kan räcka bara att säga. Det finns det kosmologiska gudsbeviset. Det finns först finjusteringsbeviset. Och så får de gå hem liksom och googla på det. Finjusteringsbeviset, vad det är för någonting. Och så hittar de här siffrorna och så börjar man fundera på hur är det möjligt. Att det krävs liksom ett stift i universum på exakt rätt punkt för att vi ska finnas överhuvudtaget. Eller att de kan börja fundera på, kan ingenting skapa någonting? Ingenting ur ingenting kan skapa någonting. Nej, det går inte. Gud måste finnas.